som allt annat så har ju också det här som döden och begravningar ändra. Och vi ska nu då med främst utgångspunkt i Gunnar Rosenholms Solsockens historia då gå igenom lite hur, där han beskriver då hur en sån här begravning gick till.
Mm.
Och kanske lite då fundera på orsaker till att man dog och hur man dog och så vidare bortåt.
Ja. Och tidpunkten är välvald. Vi har ju all helgorna här på kommande på lördag då vi minns nära och kära som har gått bort.
Ja, och det är ju därför vi har valt det här då, för den här torsdagen. Vi har ju öppet nu då en gång i veckan, det vill säga alla torsdagar. Det finns vissa undantag. Och just då det har vi tänkt att vi då lyfter fram det här med döden eftersom det är all helgorna.
Mm. Ja, men vad har du kommit fram då när du har grävt i arkiven då och läst de här gamla beskrivningarna? Eller kan du berätta lite hur en typisk begravning, eller vad ska vi säga, gick till?
För det första måste man säga att en typisk begravning kanske är svår att beskriva. Att jag vill då först lyfta fram att i Finland överlag är det en stor skillnad på öst och väst. Och i öst har det då mer en sån här lite ortodox inverkan. Och, och där har det också varit mera familjen som då är engagerad i den här begravningen. Här i väst då, kring Vasa och så vidare bortåt, så har det varit mera en sån här bysak, att det innefattar hela byn. Så det är en ganska stor sak. Och förstås det här hela hur man är sjuk och hur man dör har ju förstås då varierat lite under tiden, men att väldigt spännande sak då, att hur hela den här processen går till och byn är engagerad.
Mm. Ja, många sorters sot kunde man stryka med av förr i tiden. Det är mycket som vi har hittat läkemedel och bot mot nu. Eller helt enkelt förebyggt att man inte blir sjuk i många saker. Så vad var dag då?
Jo, och intressant att du nämnde det där ordet sot. För det är en väldigt, det finns belägg för det ordet redan under vikingatiden. Att det är ett allmänt ord för olika sjukdomar. Man har olika röd sot och så vidare bortåt.
Just det.
Så, men det fanns de facto många, till och med Linné försökte sig på att klassificera olika sjukdomar och han inordnade dem i hela olika 11 klasser och så vidare bortåt och kom fram till 325 olika sjukdomar.
Jaha.
Det här var lite väl många sen som man plockade bort dem så småningom.
Men vad sot då en grupp? Eller?
Det finns olika. Feber. Det var en sjukdom.
Mm.
Om sot var en grupp kan jag inte säga, en klass eller en underordning, men att det förekom. Men det här att då säga vad folk dog av var ju på ett helt annat sätt. Det var ju oftast prästen som skulle göra det.
Mm.
Och det infördes då mitten på 1700-talet. Men prästen var ju kanske inte så kunnig i det här ämnet, så då fick man då anlita kloka gummor och familjen och fundera. Och det var kanske inte själva sjukdom utan mera symptomen som andtäppa eller någonting sånt. Man kunde ju till och med dö också av vitaminbrister och sånt här. Och det kunde man ju då inte veta, att då beskrev man symptomen istället. Så det var en dödsorsak.
Mm. Pia, du som är museipedagog, vad skulle du säga, vad kan vi lära oss av historien? Eller vad är den pedagogiska infallsvinkeln?
Vad jag har tänkt att när jag studerade i Jyväskylä universitet i slutet av 1990-talet, det var en konsthistoriker Lena Valkeapää som pratade om det här att Halloween. Och vi har också i Finland jättemånga viktiga kulturer, liksom kekri.
Ja.
Varför inte? Varför? Alltså jag har ingenting att emot om Halloween och det är just att det är rolig fest och mina barn har också gjort med det här, men just att ta odelen käyttö också de här gamla finska och Finland,
återuppväcka de gamla traditionerna
just från Finland också, från Finlands svensk traditioner och kulturarv.
Jag läser här i pressinfo att det ordnas ju, det är ju historisk, eller temaguidning kallas den här kvällen, visst?
Vi kallar det så temaguidning, men vi konstaterar att det var nu kanske mer så här slentrianord. Men vi kommer att göra det på det viset att vi kommer att vara i bondstugan och vi kommer att mera berätta då. Och det beror lite på vad åhörarna vill. Och kanske de själva har berättelser. Att vi tar ju också gärna emot berättelser från sådana som minns längre tillbaka eller kanske från idag. Och man kommer så att säga lite in i vårt liv. Vi kommer att ha lite kaffe där och koka och så att man får komma och sätta sig ner och berätta. Så en sån här temaguidning som börjar ett visst klockslag och slutar och håller på 45 minuter, det kommer det inte att bli. Men vill någon ha så gör vi det.
Ja. Nu ja, sen blir det lite, ska vi säga, hands-on praktiskt också. Man ska få testa en lys Pärta.
Ja, just det här med, alltså nu har vi den kurbitsa-lykten, men tidigare det var från en lokal grönsak, liksom nauris, vad är det på svenska?
Rova.
Rov.
Det var intressant att läsa att man har gjort lyktor av rovor.
Ja, det var en ny sak för mig också. Vi ska pröva göra det där. Vi ska visa, och om någon vill göra det själv så kan också göra.
Ni har rovor på lager?
Ja, vi har.
Jag tänker att en sockerbeta, det är ju ganska stora, så där ska man få en lite ännu präktigare.
Det är kanske det att det är så svårt att få ut, det är så hårt material.
Ja, just det.
Och sen så finns det ju också lite motsvarande den här, vad heter den nu på? Kålrabbi.
Just det.
Så den är ju också lite mjukare, så här krisp, så det här, alltså, det kan man ju också pröva.
Ja, vi kan pröva också.
Ja.
Men rovor ger vi oss inte på. Kålrötter.
Ja. Nej, men det är intressant om nu folk tycker att det är fånigt att gröpa ur pumpor och så där på amerikanskt eller anglosaxiskt vis. Så att vi har nog haft liknande traditioner här också.
Ja, också det är även gamla äldre.
Det är äldre. Det.
Äldre traditioner. Okej. Som vi har.
Men då ska vi slå ett slag för det, tycker jag. Vi får be folk skicka på Instagram bilder av sina urgröpta rovor, vad det nu tar till. Men ja, skämt åsido. Döden var väl också mer, ska vi säga, vardaglig förut, medan den nu är, inte vet jag, undangömd, men i alla fall, att blir man dålig, är man tillräckligt dålig, så då åker man ju in på sjukhus. Men att förut så fanns ju inte sjukhus på det viset.
Nej, och fast det fanns sjukhus då, om vi talar tidigt 1900-tal, så var det ändå ganska långt in på 1900-talet en sak som skedde hemma. Och det finns ju fortfarande, vi har lite kanske kommit tillbaka idag att man vill dö hemma. Det var ju inte riktigt möjligt för ett antal år sedan. Men just det att det skedde hemma, och det finns en sån här som Aileen Nenola Kallio som har beskrivit den här, hon kallar det en rit. Vi har ju många olika så här övergångsriter, det vill säga när vi blir färdiga så har vi en examensfest, när vi gifter oss så har vi ett bröllop. Det är en sån här rit, man övergår till någonting nytt. Och där har hon beskrivit det här då, att döden består av olika skeden, och man dör både fysiskt kroppen, om man dör en social död. Och hon sa just den här sociala döden så sker ju hemma. Det vill säga du börjar ta farväl av det här sociala livet. Och det missar vi ju då när vi låg på sjukhus. När man blev sjuk så hamnar man ju in på sjukhus, och där skedde det. Och kanske många anhöriga såg inte ens att han tar ett sista farväl. Och man såg inte en döda, utan det kom en kista och där var det. Så den här traditionen med att man dör hemma, så gjorde ju att döden var väldigt närvarande på många sätt. Och det ser man också från de här fotografierna som vi kommer att visa imorgon, att då tar man visar ju upp den döda och kistan är öppen. Och där har man då många gånger placerat, är det ett barn eller en yngre, så är det syskonen står där och kring och tar farväl. Och det finns också, hela halva byn kan vara uppställd. Och det här var en tradition som fanns väldigt länge. Och i vår släkt har vi behållit den här traditionen, kanske främst för att min mormor då har haft det som att hon har velat se de döda.
Ja.
För att för henne var det normalt. Men det här försvann då kanske främst när det kom begravningsbyråer som övertog det här.
Just det var där som var övergången skedde.
Ja, och de kom nog redan i slutet på 1800-talet. Helsingfors fanns första, och sen i Vasa började de nämnas 1910, 1912 och framåt. Och de skötte då hela det här. Så då blev det kanske mer en sån här sluten sak, att det var inte så vanligt något mer.
Nej, men det har ju kommit tillbaka att man kan få palliativ vård hemma.
Jo, och det är jättebra, för att det är nog bra att man har möjlighet att säga farväl och se det här, för att döden är ju en del av livet. Den är ju inte så trevlig som många andra fester vi har, men den kommer ju alltid att finnas.
Mm. Men du sa, Susanne, att för då när döden var mer närvarande och så vidare, att man att en begravning så var en god förevändning att träffas och umgås och ha kanske flera dagars begravningar också. Det är inte bara bröllop som kunde dra ut på tiden, utan...
Ja, och det brukar jag säga när jag guidar och berättar om hur det var förut, och då brukar jag säga att en begravning var ju en jättetrevlig sak om inte var en nära anhörig, för som jag sa, att det var hela byn som kom i princip. Mm. Och då man tänker att mat och sånt, god mat och socker och smör finns inte på samma sätt som vi har idag, så då vet man att nu får man äta någonting gott. Och jo, man firar och tog farväl många dagar, i bästa fall.
Det tycker jag låter väldigt bra också, att döden är ju ett faktum. Det hjälps inte fast hur mycket man gråter, att har de gått bort så har de, att istället ska man kanske fira livet då. Jo. Eller minnas att människan har funnits och levat.
Jo, jag tycker att det är ett trevligt sätt att man sörjer, och klart att för de nära anhöriga var det svårt. Men i och med också den här processen att man tar farväl och hela byn är med, så blir det ju en så här tydlig övergång om man får säga. Och farväl, och just att man hade sparat då till sin begravning så att man skulle få hålla en ordentlig fest. Det var en stor heder i att det skulle vara en ordentlig begravning.
Ja.
Så.
Här före vi började prata så funderar jag att det kunde väl komma väldigt snabbt också att man dog, förstås. Men man kunde också ligga länge, liksom, för döden.
Jo, det är en stor sak idag när vi har sjukvård på ett annat sätt och mediciner, att vi kanske inte ser det här sjukdomsförloppet.
Eller att man hoppas att det här ska vi nog reda upp.
Ja, men om man tänker bristsjukdomar, olyckor, man kunde leva väldigt länge. Och även i diabetes och sånt här, att det tog nog sin tid förrän slutet kom. Att det var inte, många gånger var det nog inte ett vackert slut, men det kunde pågå förvånansvärt länge.
Nåja, imorgon då, klockan 16 började visst.
Ja, klockan
16 och slutar klockan 8.
Ja, intressant tema. Men de här öppna torsdagarna, det är liksom regelbundet. Så nästa vecka också och följande?
Ja, nästa vecka vi har fardagsdag liksom, och vi berättar om familjeliv för 100 år sedan och gör guidning, men inte sådant guidning, men nonstop berätta om det livet och också koka kaffe och gör gammaldags kakor.
Ja.
och sen lite roller för kvinnor och man och barn och sånt här. Så är man intresserad får man komma också och lyssna på det.
Mm. Och sen börjar det väl lacka mot jul, så kanske ni har någon jultema längre fram.
Ja, självständighetsdagen också.
Förstås.
Lite.
Mm. Och Tovning kväll är sista i år och vi också fortsätter nästa år.
Okej, jättekul. Mm. Vi har skäl att återkomma fler gånger.
Jo, jag måste inflika bara en, att det är ju inte alltid kvällstid. Men kolla vår hemsida. Vi har några gånger som är kvällstid för att ge möjlighet och sådana som inte är dagledig.
Mm.
Alltså.